Är det inte lite jobbigt när företag inte kan ta ett nej? Alltså folk som inte kan ta ett nej är jobbiga.
Mm.
Men företag har ju en viss auktoritet.
Är det Pepsi vi pratar om nu?
Nej, det är inte Pepsi, men det är inte helt långt ifrån.
Esmeralda, jag tror Kylie Jenner ville.
Ja, just det. Hon ställde till det.
Det var Kendall Jenner.
Ja, samma
Boys,
sak.
Get it together.
Samma sak.
Esmeralda, du vet ju vad jag syftar på här. Jag har ju...
Jag vet.
Jag har ju, vad ska man kalla det för? Använd dig som någon form av bollplank kring... Mina problem med företaget som
du
inte
kan säga som det är, Martin. Du använder mig väldigt ofta som ett filter för är detta rimligt från ett företag?
Ja, och det är ju för att du är lite, har en viss senioritet till mig. Du, jag kan ofta säga hej, är det här proffsigt nog? Eller hej, är det här så ett företag bör bete sig? Eller hej, är det så här jag ska bete mig gentemot ett företag?
Jag älskar den här delen av min arbetsbeskrivning. Den är toppen.
Säga till Martin, nej, ner med kapitalismen.
Får jag fråga dig, Esmeralda, hur många liksom mail draft har du behövt förneka Martin från att skicka?
Detta är en företagshemlighet. Jag kommer inte att svara.
Hon har en sån här klickmätare.
Hon behövde köpa en ny, fan.
Men just det här fallet, Martin, behövde du ju nästan inte ens drifta med mig huruvida det här var...
Nej, nu var det ju verkligen bara kolla på de här tokstollarna. Behöver inte outa dem, men det var ett företag som hörde av sig och ville sälja en reklamspot till oss i en tidning. Och jag sa nej 4 gånger.
Vad kostade reklamspotten?
Det varierade ju beroende på hur många gånger jag sa nej.
Blev den dyrare eller billigare?
Ja, exakt.
Den blev billigare. Det började med halvsida 23 000. Och det slutade på helsida typ, att de beskrev det som prime uppslag liksom, för 18 000.
Vilken tidning?
Nej, det var ju det jag inte skulle ha.
Vilken tidning?
Universitetsmedia. Hette företaget, så tidningen vet jag inte vad den heter.
Oh, vänta, de har skrivit till mig också.
Det är day.
Ja, till mig. Alltså jag är
nu.
Nej, men jag är liksom utåt typ studentansvarig, och det betyder att om någon typ hör av sig om och vill liksom så här, om typ reklam eller liksom så här, vill ni synas utåt, då kommer allt om till mig.
Okej.
Okay. Ja, och jag känner igen universitetsmedia.
Vad fick ni för siffra?
Vi kom inte än så långt, utan de behövdes 2 nej.
Okej. Okay.
För de hörde av sig om något typ så här projekt, och sen sa jag, nej men vi är nöjda med vår räckvidd just nu. Vi är mer än nöjda. Vi har ju ett problem med att det finns typ 20 personer som söker programmet och därmed söker till oss, för att vi håller typ 70% av alla som tar den examen. Och vi har typ 3 platser på en genomsnittlig sommar, så vi får liksom bara gallra bort 80%. Så varje gång någon hör av sig och säger, vill ni höra oss mer? Och säger, nej, det vill vi inte. Kan ni typ hjälpa oss att bli av med folk som söker istället?
Så först frågade de Ludvig, vill ditt företag ha den här spoten? Sa han nej. Mm. Sen var det så här, är du säker? Nej. Sen var det så här, men du Ludvig, vill du ha den här spoten? Och därefter gick de över till privat mailadress, och vi kommer aldrig få reda på vad som hände.
Det kostade 5 000.
De såg vad du hade att erbjuda och gav dig ett mycket rimligare pris.
Mm, det behövde tas över privata kanaler.
Men vad kul att du har fått samma mejl. För det rörde sig från början, så första mejlet rörde sig ändå av att men vi har ett projekt på G.
Mm.
Och då sa jag ändå, ja, det låter kul med ett projekt. Kan vi ha ett möte? Hon bara, nej, jag vill sälja en reklamspot. Nej, men det är inte ett projekt. Det vill jag inte ha.
Nej.
Började du läxa upp dem då med att projekt måste ha en början, ett pågående och ett avslut?
Nej, jag läxade bara upp dem kring hyfs.
Rätt.
Vet hut, ungjävel, sa du då.
Men vadå, det är väl ett projekt. De bidrar med sin värdelösa tidningsspot och ni bidrar med era pengar.
Ja, det är en transaktion du har beskrivit nu.
Tillsammans, projekt.
Utbyte av resurser.
Ja.
Det här är inte Region Stockholm.
Nej. Om jag ger dig 20 spänn och vi går in i det andra rummet,
ja,
då har vi ett projekt.
Ja, det har vi. Om någon filmar det, då har vi ett lagligt projekt.
Prata med Irene Svenonius, för hon har inte förstått att det där inte är ett projekt.
Vad tycker vi om politik?
Politik tycker jag mindre och mindre om. Yeah. Precis som när vi pratar om andra världskriget så blir jag bara ledsen.
Same.
Det är faktiskt en helt adekvat reaktion.
Yeah, rimligt. Jag står bakom det här.
På tal om fula fiskar så kan vi prata om söta fiskar. Har ni hört att det har kommit en ny uppdaterat holländskt svar på den stora älgvandringen?
Okej, vänta, va?
Ja, men det här låter väl ändå som
as a kul friend,
när de köper in ett koncept.
As a friend of the show så vet jag ju att det finns en viss förkärlek för att titta på djur som rör sig långsamt över olika kameramedium.
Jag gillar speciellt när djuren inte är med på bild, utan det bara är en tom skog.
Fis durbel! Det vill säga fish doorbell,
ja,
är ett koncept som har startat i Utrecht.
Oh, nej.
Utrecht.
Jag trodde du förolämpade mig först och jag blev jätteförnärmad.
Absolut inte! Det här är det bästa som har hänt. Varje vår migrerar fiskar uppströms för att hitta en lekplats, skriver den här hemsidan, den här holländska hemsidan, Utrechts stadshemsida.
Mm.
De simmar genom centrala Utrecht. Tyvärr är dammen stängd under våren. Va?
Nej, the betrayal.
Du kan hjälpa fisken. Ser du en fisk? Tryck på ringklockan. Och så finns det då på den här hemsidan en ringklocksillustration. Och då öppnas dammen. Så folk kan sitta och titta på denna fishcam. Och när det simmar förbi en fisk, då trycker du på ringklockan, så öppnas dammen.
Det här är direkt mycket bättre än älgvandringen.
Oh ja.
Och vet du vad du får? Du får en screenshot på din fisk som samlas i ett album som du får. Så du kan samla fisk som Pokémons.
Alltså, det här är ju underbart. De har uppgraderat stora älgvandringen.
Jag tror också att det här hade man inte kunnat göra med stora älgvandringen. För det hade inte varit kul för de 27 personerna som fick trycka på ringklockan.
Som vän av oordning så gick jag precis in och öppnade dörren en gång utan någon fisk. Och jag fick faktiskt behålla bilden.
Bilden på bara vatten, eller?
På bara slam. Det är min bild nu.
Din slambild.
Ja. Holländskslamkrypare.se.
Har du snott den hemsidan nu? Så
du köper den domänen.
Ja, du köper den domänen och så bara ha den bilden.
Jag jobbar på det.
Det är bra.
Det här kan man ha gåendes på dator när man sitter och jobbar.
Ja, men jag har ju cookie-clicker igång.
Jag menar det. Så nu har jag hittat mitt cookie-clicker.
Ja. Skillnaden mellan dig och mig är att du har en liten MacBook. Jag har två stora skärmar. Du har ett litet fönster i... Åh, vad gulligt.
Det är, vad heter det? Just nu är det 690 tittare. Och i förra veckan såg man bland annat carp, perch, eel and pike.
En jävla ål också.
Jädda.
Jädda.
Och ål.
Och ål. Mm.
Okay. Men,
Fis Dorbel får av mig 12 av 10 jäddor.
Oh. Är det så många jäddor de har sett alltså?
Vilka... Ja, förlåt.
Är det så många jäddor de har sett?
Det vet jag inte.
Vilka är det som producerar det här? Är det holländska SVT?
Jag tror att det är staden Utrecht.
Gud vad kul om Stockholms stad hade så här, ja, kolla om det har fastnat en katt i en sluss någonstans.
Det är fan staden Utrecht som organiserar det här. Det här är alltså inte bara slow TV, det är också ultralokalt.
Mm.
Och interaktiv slow TV.
Ja, herregud.
Jag hade 100% kollat på det här istället för älgvandringen.
Jag är ju taggad, och det är jag inte på älgvandringen, så att det måste ju säga någonting.
Och ni kan titta på det. Det streamar nu.
Jamie, pull that up.
jag sitter med det redan. Du behöver inte säga något.
Då tycker jag att det är här vi simmar rätt in i introt. Kompisar, det är avsnitt 145 av Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur där vi analyserar och recenserar tv, spel, film och allt däremellan. Vilken härlig dag vi har. Det är snorkallt, men det är 10 grader ute. Och solen lyser på mig som att jag behöver solglasögon. Vi har just nu fällt ner persienner där för att det är så soligt. Men likförbannat så solen ger bara ljus och ingen värme. Fundera på om det fanns någon fin parallell att dra. En så här poetisk parallell att dra för att säga. Och den här podden gör motsatsen.
Värme men ingen ljus.
Alltså det är ju en podd utan video. Så vi ger ju inte från oss något ljus. Men vi är väldigt varma. Och ja, mysiga.
Förutom när Panos smädar Ludvig.
Han behöver det ibland.
Och nu hör ni ju vilka som är här. Det är jag, Martin Lindberg. Det är Ludvig Lundberg.
Ja, det är jag.
Och sen är det Panos Tetufexis.
Tjö.
Mm-hmm.
Vad står T för?
Idag så står T för så mycket som Tobago. För det är därifrån vi sänder.
Just det, som vanligt. Ja.
Och för första gången, Esmeralda Sell, välkommen.
Hej!
Hej, vad kul att du är här.
Tack så mycket.
Du har ju både omnämnts ganska många gånger.
Friend of the show.
Du lyssnar flitigt. Du är ju främst Panos flickvän.
Det
är alltså det som definierar dig i livet.
Sekundärt är du också min kollega.
Ja.
Tertiärt är du en person.
Ja. Allt detta stämmer.
Nej. Det är jättekul att du är här.
Tack.
Det ska bli så kul. Du har tagit med dig supermycket roliga ämnen som du ska prata om idag.
Ja, jag är svintaggad. Det ska bli jättekul att prata om det här.
Mm.
Jag har ju ofta väldigt mycket åsikter som jag försöker smussla via ombud, så att säga.
Vem menar du? Jag är distraherad. Jag sitter och kollar upp olika lokala radiostationer i Tobago heter.
Ja, det är jag som är som alla som.
Naturligtvis.
På lunchrasten skriver du, Martin, kan inte du prata om det här?
Exakt så. Det är så här, får jag inte igenom min vilja via en utav antingen dig då Martin, min kollega, eller Panos, min kille, så går jag till den andra. Som ett litet barn till sina föräldrar.
Passar lappar.
Är jag liksom den här halvt distanta farbror?
Du är den konstiga kusinen från landet och det vet du, Ludde.
Mm. Kusinen är ändå rimlig. Yeah.
Och konstig från landet. Det.
Ja, den visste jag från början. Ja.
Är det att sparka neråt när du kommer från Linköping?
Absolut inte.
Nej, okej.
Okay. Vi har ett riktigt universitet.
Wow!
Men han har nästan parken som Eskilstuna.
Let's be real, vi vill inte ha Eskilstuna.
Vill inte?
Nej.
Vill Eskilstuna ha er?
Nej, Eskilstuna och Västerås hatar varandra. This is known. De tycker vi käkar för mycket gurka och vi tycker de pratar som fån.
Hatar när grannstaden äter för mycket gurka.
Ja.
Det är en väldigt oren konflikt.
Ja.
Vi älskar dig, Ludde, det är därför.
Vad snällt.
Hörrni, vi ska kasta oss in i dagordningen, men först ett lyssnarbrev. Det är från Esmeralda, står det här. Vad spännande.
Va?
Ja, vanligt namn. Står det så här: kära Medis Radio, i det senaste avsnittet pratar Martin om The Animals of Farthing Wood, eller som vi barn på 90-talet kände igen den på svenska, De vilda djurens flykt. Det här var en av mina absoluta favoritserier som barn och en stor källa till interna skämt och memes mellan mig och mina syskon. Därav har det både hänt en och flera gånger att jag tagit fram intro till serien Vi är på väg på YouTube för att det är en banger. 7! Och en dag fick jag för mig att se hur det gick på engelska. Döm om min förvåning när denna musikaliska pärla ej tycks stå att finna på någon annan version än den svenska. Jag började gräva och fann till min stora förvåning, men framförallt glädje, att geniet bakom Vi är på väg är ingen mindre än vår herre och frälsare Hasse Kvinnaböske Andersson.
Uff.
Ikon. Tack för mig. Esmeralda.
Guldspade, eller?
Vilket gräv du har gjort.
Jaha. Och det stämmer. Var
det du? Esmeralda har gjort, godtycklig Esmeralda. Trevligt. Jättekul att du har hört av det, Esmeralda. Visst är det så. Jag nämnde inte det, men den svenska varianten har ett väldigt säreget intro som inte jag visste var skrivet av Hasse Kvinnaböske Andersson. Jag har dock i en annan vända på att researcha De vilda djurens flykt märkt att jag kallade den också för Djuren från den gamla skogen. Det är inte vad serien heter, det är vad djuren heter och vad boken heter. Boken heter Djuren från den gamla
Helt
skogen.
Rätt.
Så jag hade lite fel där. Det är bra att jag blir rättad.
Notera min subtila rättning utan att bli beskäftig.
Nej, precis. Esmeraldas subtila
rättning. Ja, notera vilket geni med pennan den här lyssnaren är.
Och när vi ändå håller på, Hasse Kvinnabusk Andersson har sin farvältår i sommar. Stötta Hasse.
Nej, men vi måste gå. Live-rapportera.
Det känns som någonting som skulle kunna spela på lilla scenen på Gröna Lund.
Han spelar alltså i Göteborg, Halmstad och Växjö i år.
Alltså, jag tycker vi kör på Växjö.
Jag håller med. Någon annan som har varit med och pillat i De vilda djurens flykt, det är ingen mindre än Mikael B. Tretow som gör flera av rösterna i den här serien. Och för er lyssnare som är lite yngre, så Mikael B. Tretow, det är han som har gjort den här låten. Utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere så där ungefär. Det går hit och det går dit och det går en runt en liten bil. Och den startar på ett kick, det är en makalös manik. Ja, tack snälla professor, men jag vill veta vad det är för en apparat. Den är. Så inte bara har vi en ikon, utan vi har även två.
Nej, men det är den bästa serien från 90-talet.
Nej.
Jag bryr mig inte
om... Det där är en väldigt tall order.
Esmeralda, du trodde inte jag hade sett den här på svenska, men det har jag. Den gick nämligen en rerun på SVT 2 2002. Det var så jag såg den första gången.
Ja, fantastiskt.
Mm. Och så har den här nostalgiska kopplingen. Tänk när de hade barnprogram på tvåan.
Otroligt var det.
Ja, i allmänhet, alltså konceptet SVT 2 skrämde mig alltid. Det var den här kanalen man råkade slå på och så var det något otroligt seriöst på den och så bytte man direkt tillbaka till barnprogrammet.
Du vet att SVT 2 fortfarande finns, va?
Jag har förnekat SVT 2s existens sedan 15 år tillbaka.
Vet du vad SVT 2 har för slogan?
Nej, vad har de för slogan?
Är anlagd år 2008 Sveriges smartaste tv-kanal.
Åh, tvåan.
Anders och Måns gick ju i tvåan. Och det, av den anledningen, den enkla anledningen, så har det all min respekt.
De hade ju också flickorna på TV2.
Tänk att få sätta på. Hörrni, det var det från Esmeralda. Tack så jättemycket för den här rättningen, Esmeralda. Skicka gärna in fler lyssnarmail. Det gör ni antingen genom att skriva ett meddelande till oss på Facebook eller Instagram. Eller att mejla till medisradio@gmail.com. Nu hoppar vi in i dagordningen. Ludvig, du ska börja med att prata om Vargbröder.
Mm.
Bokserien som bara blir längre varje gång jag tittar på den.
Jag har åsikter om den också, det är okej.
Okay. Det är bra.
Mm.
Jag trodde jag var färdig med den, sen så blev jag tillrättavisad för någon vecka sedan. När det kom ytterligare en bok, för fan.
Mellan tittar på Wikipedia-sidan han hon skriver och publicerar en till.
Mm. Det är sånt här jag tycker är läbbigt när det kommer till den här typen av barnböcker. Att skriver man dem för länge så är de ju inte barnböcker längre.
Nej, för då måste de, det är lite som Harry Potter-böckerna. Mm. Att man märker barnen väldigt tydligt att ettan är en helt annan typ av, liksom, för en helt annan typ av publik än sjuan. Det är
onekligen. Esmeralda, du ska prata om hanteringen av odöda.
Detta stämmer.
Mm-hmm. Och dessutom ska både du och Panos prata om The Greatest Beer Run Ever.
Ja, det är en film.
Och jag ska prata om hela Humongous Entertainments spelskatt.
Mm.
Det blir någonting det. Panos är redan, titta på mig med en sån här mordisk blick som Martin, har du varit grävt i brunnen igen? Svaret är ja, Panos. Svaret är ja.
Alltså, jag känner ju igen det här, det är det som skrämmer mig.
Mm. Vi kommer dit.
Mm.
Men innan vi kommer dit så ska vi traska igenom både djur och zombies. Vi börjar med djurens värld. Vargbröder.
Mm.
Ja, det finns ju människor i Vargbröder också.
Det finns ganska många människor i Vargbröder.
Inte lika många vargar som det finns bröder.
Det där är ett intressant påstående, för jag tror faktiskt att man skulle kunna rent matematiskt undersöka det där. I alla fall nämnda bröder.
Ja, men jag har gjort en ansats.
Mm.
Mm.
Ja, Vargbröder. Det är en bokserie av Michelle Paver.
Vad heter serien, Ludvig?
Den heter ju, på engelska heter den Chronicles of Ancient Darkness.
Och på svenska, Han som föddes att möta mörkret.
Just det. Just
det. Finns inte något mer stereotypnamn på en young adult eller children's fantasy-serie någonsin.
Nej, jag tycker hon borde bara ha hållit sig till att kalla serien Wolfbrother. Även om det var titeln på första boken också. Det... Mm. Men det är en annan fråga. Det här är en bokserie som, där man får följa Torak, hans vargbroder, som kallas för Ulv eller Wolf, beroende på vilket språk man läser det på. Och även lite andra människor, vanligtvis från korpklanen, för det här utspelar sig i en fiktiv variant av stenåldern-ish. Norra delen av världens barrskogar, gissningsvis lite efter någon istid eller någonting, kan jag väl tänka mig. Och det som är det stora som skiljer det här från andra bokserier med samma tema är ju att Torak är ju då uppväxt med vargar, så han har lärt sig deras språk. Och det är ju mycket små gester och det är mycket små lite och lite men han har lärt sig det där och han kan alltså prata då flytande i stort sett med sin vargbroder Ulv.
Det är typ som början på Djungelboken.
Det är lite som Djungelboken, ja. Mm.
Lite som mitten på Tarsan. Och lite som slutet av någonting annat.
Lite som slutet på Arrival.
Det var inte den sämsta kopplingen, det var bra. Nej. Snyggt.
Ja, man får följa de här genom diverse äventyr. Det finns lite magi. Det är ganska lågmäld magi. I alla fall de första böckerna känns det som att det är en sån där magi som den hade kunnat vara. Det hade kunnat bara vara inbildning och folk som är väldigt duktiga på att prata egentligen. För det finns inget explicit magiskt. Förutom en viss egenskap som framträder stundtals, vilket... ja. Lite spoiler alert här.
Men du får spoila Vargbröder.
Jag känner det också. Den har varit ute tillräckligt länge och det här kommer väl först i ettan eller tvåan, tror jag. Ja, tvåan. Torak kan också färdas in i andra varelsers själar. Så han är i en fågel ibland och ibland i en liten råtta och ibland i en orm och ibland i en säl.
Som i andra ord har Michelle Paver läst Game of Thrones och tänkt det här ska vi sälja till barn.
Mm. Mm. Lite så.
Jag måste bara fått sagt hur många gånger jag har tittat på omslaget Vargbröder och läst Michelle Pfeiffer.
Jag gick helt åt andra hållet och trodde att hon var en han och hette Michael Paver.
Jaha.
För att jag bara inte såg E-et jättelänge.
Mm.
Jag hade väl fullt upp med att läsa boken istället, jag vet inte. Ja, nu är väl, hur är det nu? Det finns alltså 8-9 böcker nu.
Mm, precis. Har den sista kommit ut?
Den sista hade kommit ut, konstaterar vi väl.
Det såg vi.
Ja.
För då är det 9 böcker.
Ja.
Och det är 6 stycken i huvudserien.
Mm.
Och de kom ut mellan 2004 och 2009.
Mm.
Så på 5 år släppte hon 6 böcker.
Ja.
Och sen så nu, mellan 20 och 22 eller vad det är, så släppte hon 3 till.
Mm. Mm. Så det var ett väldigt långt hopp däremellan. Så det finns ju 2 delar av den här serien för mig. Den ena är min barndom, vilket var när jag läste de första 6 böckerna. I ganska snabb följd. Det var nog ganska nära kring där de kom ut, tror jag nog. Läste sista boken och tänkte, ja, nu var den här serien slut. Och så tänkte jag inte så mycket mer på den. Fram tills för några år sedan när jag fick inspiration, när jag browsade på Audible och hittade att Vargbröder finns på engelska uppläst av Sir Ian McKellen. Och tänkte, det här måste jag lyssna på.
Oj!
Mm-hmm.
Vilken rekrytering!
Det är riktigt credit och han gör det otroligt bra. För det är Ian McKellen, såklart han gör det bra.
Du sa det, jag bara, vadå Sir Ian McKellen? Jaha, Sir Ian McKellen. Men på riktigt?
Ja.
Varför?
Jag vet inte, alltså, han kanske bara gillade den själv eller att han blev tipsad av något barnbarn kanske, I don't know. Men...
Får jag bara fråga, hur är liksom för mig, Vargbröder, den enda relationen jag har till det är att ha sett den i olika lillebrorsors bokhyllor hemma hos vänner och sånt under uppväxten.
Ja.
Hur är liksom kvaliteten på berättandet, språket, du, speciellt nu när du ta dig an det med en vuxen persons...
Det som slog mig alltså, även när jag började läsa det, är att det är väldigt... Alltså det är väldigt vuxna saker som händer ändå relativt. Alltså det börjar ju med att hans pappa blir brutalt mördad av en björn. Det är det absolut första som händer. Alltså första sidan börjar med Thorax sitter och ser på sin far som blöder ut i, liksom på marken. Och hans inälvor syns. Det är typ så här, literally page one i den här boken.
Så de var hårdare mot barn förr i tiden. Barnkultur, bring it back. Mm.
Men jag tror att det går i cykler.
Mm. Det gör det nog.
Ibland daltar vi, ibland är vi hårda. Det är sån här good times create weak people. Hard times create strong people.
Hej Martin, Andrew Tate, vad tycker du om...
Han
försöker ju prata om det här med strong people och det är, han har en dålig spaning.
Mm.
Det var den politiken vi fick, nu går vi tillbaka.
förutom Thorak och Wolf så har vi också Ren som är hans, som under de första få böckerna, då är de bara kompisar. De som lär känna varandra under lite svåra omständigheter i första boken och så blir de väldigt nära. Och någonstans kring femte boken där så börjar man ju hitta lite spår av romans också, såklart. Och det blir, de väljer varandra som partners i, alltså, sista sidorna i sjätte boken, men det är aldrig någonting som verkligen tar fokus, utan fokuset är alltid på att de ska besegra The Big Bad som kallar sig för själslukarna. Det här är alltså då shamaner från klanerna som först gick ihop till en grupp och försökte liksom bara göra gott, men de blev maktgalna och nu så vill de ta över hela skogen. Ganska basic på det sättet, men det är det som tar mer fokus i alla fall, alltså i alla böckerna, även i de här nya, är ju att det har gått in väldigt, väldigt mycket research i de här böckerna. Michelle Paver la ner, alltså hon måste ha varit år på att vara med folk som föder upp eller bara är hos vargflockar, så hon har väldigt, väldigt bra koll på beteendemönster och hur de är med varandra och alltså så mycket vi kan förstå av hur de kommunicerar. Och även saker som, ja men, vilka typer av verktyg man använde, hur man gjorde de verktygen, vad för mat man gjorde, hur man tillagade den maten, hur man spårar, hur man fiskar. Det är väldigt mycket så här, nästan som en survival guide. Om man hade hamnat ute i skogen med ingenting, så hade den där boken nog varit, eller den här bokserien varit ganska hjälpsam. Och det där är något återkommande, för det är väldigt ofta en ny miljö för varje ny bok. Första boken, vanlig klassisk skog med lite inslag av att de är uppe på ett snöigt berg ett tag. Andra boken, då är de på en ö. Så då är det mycket åka båt och det finns mycket sälar och späckhuggare som de måste hålla koll på. Tredje boken, då ska de upp i bergen. Fjärde boken, då är det lite träsk. Femte boken är djupskog, alltså mer... Jag vet inte om det finns någon bra term för det. De kallar det the deep forest, men det är väl... Alltså mycket ek.
Men det är urskog.
Urskog.
Jag har faktiskt ett ganska distinkt minne av att det här kanske var... Är det, för den svenska printen av den här så är ju pocketversionen, då är det typ en späckhuggare på framsidan på tvåan.
Ja, exakt.
Och det är nog första gången jag kommer över media där späckhuggaren är en elak figur.
Mm. Är de jävliga djur mot människor?
Väldigt, väldigt sällan.
Ja, de det är mer rädda för människor.
Det finns inga liksom recorded actions av att späckhuggare har dödat människor i det vilda.
Okay.
Men däremot så var det ju en period, för att det är dels den här och sen var det flertalet animerade pingvinfilmer i mitten på 90-talet där späckhuggaren är the bad guy på ett eller annat sätt.
Mm.
Och de är ju liksom, de är ganska läskiga.
Mm. De är speciellt, de jämförs ju ofta med vargar i just andra boken också.
Mm.
För att de är flockdjur och har väldigt starka familjära band. Mm. Den stora Big Bad späckhuggaren, den är farlig därför att The Big Bad i den boken hade snott dens unge. Så den var allmänt arg på människor i skinnbåtar. Så därför var den ute och attackerade skinnbåtar. Vilket alla sa, de har aldrig gjort det här tidigare. Så det var... även där märker man ju att hon har inte bara gjort dem elaka för att de ska vara elaka. Annars är det ju alltså, det är ingen, det är ganska standard storystruktur. De, ja men, första akt, andra akt, tredje akt, det slutar alltid någorlunda bra. Det är aldrig några riktiga huvudpersoner som dör, utan det kan vara någon person som har blivit omnämnd i kanske en bok eller varit ganska betydande i en bok som får dö några böcker senare. Men det är inte som i Harry Potter att sista boken, ja nu måste vi döda massa folk för att det är sista boken. Och så gör de det, utan i sjätte boken så är det typ, det är en varg som dör. That's it.
Mm. Jag måste hålla med dig där med att det är väldigt, det är inte low stakes, men det finns ingen övergripande story. Det var alltid så att när jag läste de här och jag märkte, oj det har kommit ut en ny bok. Jaha. Fler? Okej. Okay. Varför då? Och så läste jag den bara, den var väl bra, men nu är det väl slut. Och sen var det aldrig det. Och nu är vi här på bok 9.
Det fanns ju en någorlunda genomgående story i de första sex för att det fanns 6 stycken själslukare. Men då blir det också lite off därför att det är ingen själslukare som dör i första. Det är en som dör i andra, sen är det 2 som dör i den tredje. Och då är de i kapp igen. Och sen en i fjärde, en i femte, en i sjätte. Alla själslukare döda. Så det var ett naturligt avslut på den här serien. Och sen kommer då Viper's Daughter och Skintaker på 2020. Och de är... Där är det betydligt mer alltså, relationsfokuserat.
Handlar det fortfarande om Torak?
Det är fortfarande Torak och det är fortfarande Ren.
Ja.
Men det har gått några år. Även i boktid. Mellan sjätte boken och
sjunde boken.
Ja. Och så där kommer då in en ny big bad. Men den är inte alls lika, det är inte alls lika tydligt. Utan där är det mer av ett övergripande hela skogen är hotad av någonting, men vi vet inte riktigt vad. Vi har svårt att lokalisera hotet. Och i Skintaker är det ännu mer extremt. Det är en literal meteor som slår ner.
Hoppsan.
Som orsakar massa problem.
Och hotet var Hasse, kvinna, Böske Andersson med en klappstol.
Vi är på väg.
Jag är nyfiken på då bok 7. I och med att den har kommit ut så långt efter bok 6. Mm. Känns det som att de börjar en ny trilogi som inte är, alltså där de första 6 böckerna inte är superviktiga att ha läst? Är det liksom att de startar upp serien på nytt? Den får en sorts...
Nej, det är för många karaktärer från originalserien som är där, som inte får någon introduktion.
Okej.
Eller i och för sig, i 7:an görs det ju faktiskt man får en liten så här sammanfattande introduktion, men alltså karaktärsdrag och sånt får man, alltså man får inte veta någonting om karaktärerna mer än väldigt kort backstory, typ. Det är en tillkommande karaktär som de hittar i sjätte boken. Och sen lever han med korpklanen, som är huvudsakliga klanen man får följa. Och han har bara levt där. Och sen får man veta i 7:an att han har haft svårt att vänja sig från att han flyttade ner från bergen igen. Och då är det såhär, okej, ja. Så att man blir påmind om, det var det namnet, ja. Så folk som har läst det, de kommer förstå vem det är. Har man inte läst dem, då kommer man vara ganska förvirrad fortfarande, tror jag.
Okej, då ska man nog ändå ha läst de första 6 böckerna. Mm.
Men har hon anpassat berättelsen för att hennes publik har vuxit under de här åren?
Hon har anpassat det på det sättet att det är mer fokus på relationer än det är på det övergripande liksom handlingen, skulle jag säga. För det är, alltså i och med att 6:an slutar med att Torak och Ren blir något av ett par, så handlar liksom den 7:e boken mer om hur de ska liksom försöka hitta någon slags balans mellan att vara oberoende, men samtidigt att de vill ju vara med varandra, men de är båda väldigt vana vid att leva på egen hand. Så, och det skapar lite, sätter lite käppar i hjulet för när de försöker lösa problemet. Lite samma i 7:an, men sjuan handlar mer om, ja, men trauma. För det är där det kan man säga om åttonde boken. Att den är, där dör många. Det slår ner en meteorit, så det är ganska oundvikligt.
Ja, jag tänkte fråga det, om det var komet.
Så det, där handlar, och där blir fokus lite mer på det istället. Och det känns nästan ibland som att som att man kommer på i slutet. Just det, det fanns ju faktiskt, vi behöver ju ha någon slags big bad här. Så att det finns en antagonist som inte är naturen, ungefär.
Okej, så antagonisten är inte kometen?
Nej.
Nej. Eller meteoriten. Ja.
Nej, precis. Utan där får man mer följa hur folk blir väldigt paranoida efter att den slår ner. Och hur en person då utnyttjar det faktumet.
Mm.
Och sätter alla mot varandra.
Det är inte som i Tove Janssons första Muminbok Kometen kommer. Där kometen är en allegori för andra världskriget.
Ding, 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 ding. Martin är ledsen.
Han mår redan dåligt.
Var det där Martin är ledsen klockan?
Ja,
ja. Usch och fy.
Mm. Men hur kändes det att återvända till den här bokserien efter så många år?
Jag tyckte det var jättemysigt. Alltså det kändes verkligen, för nästan det absolut första som händer är i sjuan är att han är ute och spårar igen. Om man säger yes! Det är han bra på att göra. Och så får man, och så ja, men det är liksom det blir liksom comfort food för mig. Mm. För alla de där, det är så himla. Det blir väldigt, det är inte en Tolkien-nivå på att måla upp miljöer, att man ska beskriva varenda jävla träd. Men allt det här pratet om att spåra små detaljer, då kan man placera de detaljerna i en skog. Och en skog är väldigt lätt att bygga upp själv. Så det lämpar sig väldigt bra för, och speciellt med en ljudbok, att bara blunda och tänka sig bort och vara i skogen. Så jag tyckte det var väldigt mysigt att lyssna igenom de här två. Jag har inte läst, som sagt, jag har inte läst den nionde än. Men jag tyckte även de här var mysiga att lyssna på. Märkte som sagt, det märks att de sista två har mer fokus på karaktärer än på handlingen. För handlingen är lite mer rushed.
Då undrar jag, rekommenderar du hela serien? Rekommenderar du någon som aldrig har läst de här förut att liksom börja från början och ta sig an allting nu när alla de här nya böckerna finns?
Mm.
Eller är det mer eller rekommenderar du till folk som redan är insatta i Vargbröder?
Jag kan definitivt rekommendera att lyssna på de nya böckerna för de som har läst de gamla. Och sen med att läsa de gamla, alltså jag har svårt att säga om man skulle fastna lika mycket som vuxen. För det är ju ändå liksom, det är ju young adult.
Alltså de är rated för 9-12.
Mm.
Det brukar kanske vara lite väl låg grundålder för att man ska kunna sälja in till vuxna.
Mm.
15-årsböcker kan ha något intresse för vuxna ibland.
Mm.
9-12.
Å andra sidan, är de välskrivna nog? Jag hade en period för några år sedan när jag varje sommar återbesökte en gammal ungdoms- eller barnserie. Något år lyssnade jag om Harry Potter, ett år gick jag igenom Hunger Games. Sen så backade jag ytterligare så att jag läste igenom Narnia.
Mm.
Och den är ju ändå ungefär samma ålderskategori skulle jag säga. Och det var också, det var rätt mysigt ändå. Å andra sidan, då har jag läst dem en gång tidigare.
Ja. Yeah.
Fast, så här, C.S. Lewis må ha skrivit Narnia ämnat för barn.
Mm.
Men den sanna åldersgruppen är Tolkien. Den är ju, målgruppen för Narnia är jämnårig medelålders man.
Samt folk det som finns uppskattar Bibeln.
Ja, exakt.
Ja, Narnia, jag älskar ju Narnia, va? Men det finns ju ett problem med när man ska säga läsordningen på Narnia. Därför att den kronologiskt spelar sig ju inte i releaseordningen.
Mm.
Men Narnia-release-ordningen har samma stuk, att där skriver Tolkien till barn som växer upp.
C.S. Lewis,
förlåt, säger Tolkien.
Mm.
Ja, jag menar C.S. Lewis. Och det blir ett jätteproblem när man ska läsa den kronologiskt, för då är det att böckerna blir smarta, sen dumma, sen smarta.
Mm.
Det kanske du, när du läste om det senast, märkte av? Frågetecken.
Mm. Ja, nej, men lite så. Samtidigt så är man ju väldigt förlåtande när man går in med inställningen att nu läser jag barnlitteratur. Och de är så korta, så att jag tror att för mig blev det så, man bara gick på nästa, att det blev nästan ett litet, flödet blev så jämnt att det var nästan svårt att avgöra var en bok började och slutade.
Mm. Jag ska passa på det att ursäkta mig för någonting jag sagt för säkert 40 avsnitt sedan.
Aldrig för sent att be om ursäkt.
Nej, men det är aldrig för sent att be om ursäkt. Men när jag har fel, då har jag fel. Och när jag har fel så är det att jag då och då i den här podden har nämnt de gamla Narnia-filmerna såsom filmer från 80-90-tal.
Mm.
Nej, de fanns inte. Det var serier. Jag har sagt att det finns en serie eller en gammal film av typ Prins Caspian. Nej, det har aldrig gjort. De här nya som jag tror producerades av Disney eller någonting. Nej, jag minns inte vad det var. De är de filmerna som finns.
Refererar du till den underbara BBC-serien från 1988 som har den här intron? Du, 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 du,
oh boy.
Du, 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 du.
Du väcker så mycket minnen i mig just nu.
Du, 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 du.
Ja.
Jag önskar att ni som lyssnar nu kunde se Martins själaresa som pågick.
Ja, men jag gör det. Och sen så ser jag alla handdockorna.
De är otroliga. De dräkterna är... Jag önskar att tv gjorde så idag.
Ja. Tänk om alla kunde göra lika bra dockserier som Jim Henson.
Mm.
Så att vi inte hade det här. Vi har mupparna och sen har vi annat.
Nej, men det är verkligen... Jag minns den här serien att vi... Det var liksom en av våra första stora familjeserier som vi såg alla gemensamt. Och vi var ju... Alltså jag... Den här kom ju innan liksom jag ens var född. Alltså vi var så små när vi såg den här. Så mina föräldrar sitter och läser texten. För den fanns ju inte dubbad. Mm. Men det var ändå så otroligt fångande.
Ja, det är nostalgi. Men nu har jag i alla fall sagt att jag har haft fel alla gånger jag pratar om Narnia-filmer. Det var inte filmer, det var en serie.
Buffer. Jag har i alla fall förlåtit dig.
Martin. Tack. Och nu måste vi ta och släppa vargbröder.
På tal om Storbritannien.
Ja, men vad fan.
Nej, men nu ska du.
Okej, då får du ta dig tiden här.
Ja, men det här är faktiskt jätteintressant. Det finns ett enormt produktionsbolag som heter ITV Studios. Gigantiskt, brittiskt baserat, släppt tiotusentals timmar av originalcontent som bland annat Brainiac. Kommer ni ihåg Brainiac? Brittiskt program där de testar vetenskap, typ låter folk halka på ett bananskal och grejer. Agatha Christie-produktionerna, The Jeremy Kyle Show, gud vet vad, hur mycket originalcontent som helst. De hade en barndivision. 2019 rekonstruerades ITV Studios, de upplöstes. Och ITV Studios barndivision omvandlades till något som heter Kindle Entertainment, som bland annat är mest kända för att ha gjort behind the scene documentary specials för Harry Potter.
Ja, det är de som gjorde den här 20-årsjubileum för bok.
Precis, de har Kindle Entertainment gjort. Kindle Entertainment håller på att utveckla en tv-serie av vargbröder. Har Michelle Paver sagt. Hon har suttit i 1000 möten med dem, påståendevis. Mm. För att från början, 2004 när bok 1 kom, då köpte 20th Century Fox rättigheterna och försökte, sätta in Ridley Scott att göra en film. Men det gick tydligen åt fanders. Det har de gett upp på. Så nu ska det bli en serie producerad av något litet brittiskt barnbolag.
Alltså, men grejen är, på någon nivå tror jag att Ridley Scott skulle kunna göra ett bra jobb med vargbröder. Bara för att det är väldigt mycket tyst handling. Mm. Ja, och han är väldigt bra på den typen av scen.
Jag har förstått det som att det inte är aktuellt längre.
Ja, nej, absolut. Men... Det här var bara så här, i allmänna tankebanor. Jag har funderat på om jag vill ha en serie av vargbröder. För jag tror den är väldigt svår att göra som serie utan att typ ha en så här inner voice typ. Nu det är så här, absolut, man har ju absolut CGI nog för att kunna göra en varg som kan rycka på öronen och så vidare. Men det finns inget sätt för oss att tolka det. För vi vet inte, vi behövde ju boken för att förstå vad ett öra hit betydde. Men jag vet inte hur man ska kunna göra det i en film. Ja. Riktigt.
Enligt Michelle Paver så senast 2020 var det bekräftat att Lionsgate och Kindle Entertainment skulle göra en live action tv-series av Varje bröder. Vi får se.
Senast 2020?
Ja.
Det var 4 år sedan.
Jag vet.
Vet filmproduktion, det tar lång tid.
Okay.
Den är säkert mitt i pre-production eller någonting. Nu tycker jag att du ska ge den här serien gäddor.
Ja.
Eller kanske vargar.
Första 6 böckerna med barndomsperspektiv, nostalgia goggles på, är en 8. Mm. Det här är så stor del av min barndom. Mm. Jättemysig serie. Tar jag av min nostalgia goggles och kollar på hela bokserien så är det en 7. Stabil serie och den har inga typ problematiska ämnen som annars kan liksom störa en senare när man är vuxen och läser om det.
Vad tänker du?
Nej, men om man tar som ett exempel att Harry Potter börjar väldigt, väldigt oskyldigt. Mm. Sen introducerar de politik i senare böcker.
Mm.
Men de introducerar det och sen bara släpper det igen. Och slutet är bara en slutet gott, allting gott. Vi har presenterat massa problem här, men de glömmer vi bort nu. Medan Varje bröder håller sig enkel till, hej, vi skog, vi jaga, äta och besegra en ond magiker.
Det finns ingen worldbuilding-problem, är vad du säger.
Nej, men alltså inte ens det, utan worldbuildingen är enkel nog att den inte liksom behöver massa extra content för att typ fylla ut sig själv, utan den är väldigt self-contained.
Okay.
Och öppnar inte upp onödiga frågor.
Mm. Bra. Hörrni, då tycker jag vi ska traska vidare från vargar till de odöda. Ja. Esmeralda, hur hanterar man de odöda?
Ja, det är ju...
tack för att du frågar, Martin.
Tack för att du frågar. Det här är en hjärtefråga för mig. Tyvärr så får man inte riktigt veta det i filmatiseringen av hanteringen av odöda. Hanteringen av odöda är ju från början en bok skriven av skräckförfattaren John Ivy Lindqvist. Han är mest känd för Låten rätte komma in, som har filmatiserats i alla fall 2 gånger och eventuellt har någonting mer här på gång framöver. Hanteringen av odöda är hans, kan man säga, uppföljare. Det är den andra romanen han släppte. Jag har en personligen väldigt, väldigt stark relation till John Ivy Lindqvist och hans böcker, speciellt de 2 första. Jag var 14-15 år gammal när de här böckerna kom och blev liksom helt betagen. Jag fascinerades så oerhört mycket av hans sätt att skriva om hur det är att vara människa på ett så otroligt väldefinierat sätt genom monster, vidskepelser och skräck. Hanteringen av odöda handlar i korta drag om att en väldigt, väldigt, väldigt varm sommarnatt så plötsligt på olika platser i Stockholm vaknar nyligen döda personer. Det finns alltså en, liksom, ett cap, ett tak på hur länge de har kunnat vara döda för att vakna. Alltså alla som någonsin har dött vaknar inte, utan det är de som har dött inom ungefär en veckas tid. Så det är folk som ligger inne på sjukhusen, precis har dött i en säng. Det är folk som ligger i nyligen nedgrävda gravar, de kanske på begravningsbyrån, på väg att bli liksom på olika sätt. Och alla tar sig hem. Eller försöker.
Mm. Jag vill flika in med en jättesnabb grej här. Och det här är att det här måste vara motsvarigheten till när Hollywood gör filmer där aliens kommer till jorden och de kommer alltid till New York.
Mm.
Hatar när det bara händer i Stockholm.
Det är ju det som blir en så stor del av berättelsen i hanteringen av odöda. Varför händer det här? Varför händer det så lokalt? Vad är det, någonting, är det något fenomen som har skett här? Är det någonting i liksom, har det begåtts fel liksom in absurdum på Stockholms sjukhus? Varför är det här? Det här är i boken en utav de, alltså de främsta storheterna i just hur världen och människorna som lever i den hanterar att nu har plötsligt döda kommit tillbaka. Och det är inte som att de attackerar människor, det är inte som att det är, liksom blir The Walking Dead, utan de bara kommer hem och sen är de där, men är ju liksom fortfarande som inte där. Mm. Men nu finns de. Och hur hanterar vi nu att vi har de här människorna som finns, men på ett helt annat sätt än vad vi gör?
De pratar inte, de interagerar inte.
Nej, med... vissa kanske kan utstöta vissa. Och det är lite olika. Det beror också som sagt lite på hur länge de har varit döda och så.
Mm.
Så i boken får man ju då följa ett gäng familjer, personer, relationer, om man så vill, där det här på olika sätt har hänt att en när och kär har gått bort. Och vad har då, hur dealar de efterlevande med detta? Vad hade man för relation innan, etc.
Mm.
I filmen är, eller ja, i filmen så den första stora skillnaden är att den utspelar sig i Oslo. För det är en norsk produktion. Medan där blir man ju lite nervös, naturligtvis. Just för att Stockholm faktiskt spelade en väldigt stor roll i det. Den är också väldigt nedbantad. Man får följa framförallt tre stycken familjer. Vi får följa en familj där mamman plötsligt dör i en bilolycka samma natt. Precis innan det här händer. Så hon är precis bortgången. Vi får följa ett par. Två kvinnor, äldre kvinnor. Där den ena precis, eller har gått bort och precis ska begravas. Och vi får följa en familj med en ensamstående mamma, hennes pappa och deras mammans då son. Som ett litet barn då, som har gått bort för några veckor sedan. De gör ett otroligt bra jobb i att förmedla en poetisk, suggestiv känsla i kameraarbetet. Kameraarbetet är verkligen fantastiskt. Det är mycket tystnad. Det är mycket stanna kvar i stund. Det är mycket arbeten liksom grafiskt och utsnittsmässigt med att förmedla känslan som de här olika personerna i sina olika sorgarbeten och olika processer och chockhantering. Var de befinner sig i detta. Det finns till exempel en fantastisk scen precis i början när man då först träffar den här morfan då till det här lilla barnet Elias som är ett av de personerna som vaknar. Han bor på samma gård som sin dotter. Det är liksom som ett miljonprogramsområde ungefär. Man får se hur han sitter i sitt kök, plockar en plastkasse med några färdigrätter, går ut genom porten, åker ner i hissen, ut på gården, börjar vandra bort. Och då lyfter kameran upp från honom så att du får se att du befinner dig i det här miljonprogrammet med den lilla skogen precis runt omkring. Kameran börjar sedan panorera över Oslo så du får en känsla över staden. Du rundar, du vet fortfarande inte vart du ska landa någonstans som tittare. Och när du har panorerat nästan ett 180 grader så sänker den sig igen. Och då har den här mannen precis hunnit gå då som tvärs över den här gården och på väg in i huset däröver där hans dotter bor. Det är ett väldigt så effektivt sätt att både presentera var är vi. Var befinner vi oss? Vad är det för års? Närheten men ändå avståndet de här människorna som sorgen skapar hos den här sörjande familjen och avsaknaden av det här barnet. För det är fortfarande inte undanstädat leksaker och hans rum och så här. Det är väldigt bra med den här filmen. Det ska sägas att jag tycker att det är tråkigt att de inte faktiskt går in på samhällskollapsen som i princip.
Okay.
Det blir väldigt nära, det blir väldigt intimt i de här mötena med personerna som har drabbats av den här förlusten. Och i vad de personligen väljer att göra med sin person som kommer tillbaka. Elias mamma och morfar flyr med honom ut till deras stuga i skärgården för att undanfly om någon ska komma och fråga dem, eller liksom de får inte veta att de har honom. Mm. Det här äldre paret där försöker den levande parten att liksom, då låtsas vi som att vi bara fortsätter där vi slutade och på med din finaste klänning och jag hjälper dig att sminka dig, försöker få dig att äta. Också extremt rörande och försöker liksom hitta tillbaka och dansa, trycka, alltså verkligen försöka connecta på det sättet. Och med den här familjen blir ju det stora problemet, hur ska pappan, vars fru precis har dött i den här bilolyckan, där blir det så konstigt, dog hon överhuvudtaget eller var, tog de fel, det kanske vaknade hon upp igen eller vad är det som händer, och hur förklarar jag det här för mina barn, sonen har sin födelsedag samma dag. Det blir väldigt så.
Påminn mig igen om riktigt hur de här funkar. Du sa att de betedde sig lite olika beroende på hur långt det hade gått. Men kan du ge ett exempel på vad de kan och inte kan göra? Bara ge de mig någon sorts bild.
Ja, de reagerar inte särskilt mycket på sin omgivning.
Okej. Okay.
De är lite så som vi när vi slentrianmässigt säger att någon, du är som en levande död. Du sitter där som en zombie. Men de finns där. De går omkring eller tar sig från punkt A till punkt B. Men är fullständigt okontaktbara egentligen. Så det blir ju en lång resa av acceptans till att du är ju inte du längre. Du är skalet av du, men du är inte du. Men vad vill du? Varför är du tillbaka? Jag vill inte gå för, för jag tycker att ni ska läsa boken i alla fall. Filmen kan man se. Vi behöver inte gå och betala för den på bio. Men ni kan se den som en, för den var 1,5 timme lång. Alldeles perfekt. Längre hade den inte behövt vara. Jag tyckte på ett sätt om att de stannade där. Istället för att ta sig vatten över huvudet och försöka berätta den här otroligt intrikata historien, så valde de nästan att göra det som en liten konstfilm.
Du nämnde ju att du kände att du saknade fokus på makroperspektivet. Hade du velat ha typ 2 filmer, en serie istället?
Jag trodde att de skulle göra en serie av det. Mm. Jag gick väldigt länge och var taggad på detta. Och levde då under tron att det var en serie de skulle göra. Mm. Och blev då väldigt besviken när jag insåg att det var en film. För då förstod ju jag att de kommer inte kunna få med hela vidden av den här berättelsen. Så jag tror att den hade gjort sig fantastisk som en serie. När man verkligen kan gå igenom de här bitarna. Med kanske internationell finansiering. Den har fått extremt låga betyg på IMDb och så. Den har 5,9 tror jag, om det inte har blivit ännu lägre.
Det är nästan det sista racet. Eller ett sista race.
Nej, men det är verkligen kanonlågt. Jag tycker inte att den är värd att vara riktigt så låg. Och jag kan inte bestämma mig för om ratingen kommer från besvikna bokfans som saknar det jag saknade, såklart. Eller om det är besvikna skräckfantaster som kommer dit och tror att de ska få se en skräckfilm. För en skräckfilm är det inte. Det blir obehagligt med tiden för att
Men det är liksom inga jump scares eller det är väldigt lång, sånt, utan
det är långsam skräck om något. Alltså,
jag antar att det är människan som är läskiga.
Lite både och. Alltså så kan man väl säga. Men det blir ju lite problematiskt när de här odöda inte riktigt har samma sätt att relatera till folk runt omkring sig. Det kan gå till konsekvenser som inte vi skulle ha tagit till, så att säga. Och också lite det här, eftersom att de verkligen vill komma hem, så går de ganska långt för att komma fram till dem, så att säga. Vissa trådar tog de upp i filmen som jag önskar att de hade lämnat ut, för de löste inte upp dem och det fanns ingen poäng då. Om ni nu ska bara hålla det litet, håll det litet. Så det var lite synd, för då kunde man inte heller bara hålla det som en liksom konstfilm så heller. Jag tycker att man kan se den och njuta av den för vad den är, framförallt för att den är vackert berättad, den är väldigt poetisk, man kan se det som en liten novell och inte liksom förvänta sig så mycket mer av den. Jag skulle ändå säga att den är värd en 7 för vad den är. 7 gäddor.
Jag fick lite omvända äkta människor vibbar av det du berättar.
Ja, men det kan man nog säga så här. Överhuvudtaget, jag rekommenderar verkligen att läsa John Ajvide Lindqvist. Jag tror att ni alla runt det här bordet verkligen skulle uppskatta honom. Speciellt för att han är så duktig på att ta den lilla människans perspektiv och verkligen ta det på allvar. Till exempel, Låt det rätte komma in handlar ju framförallt om en mobbad kille. Och hur pissjobbigt det är att gå på högstadiet. Och vad en vän kan ha för betydelse. Det är egentligen vad den handlar om. Och sen så finns det de här andra inslagen. Men, och vad han gör som mästerligt är ju också just det här att han får en att tro på att okej, men om vampyrer fanns så skulle det ju antagligen vara på det här sättet. Om nu zombie skulle vakna, då skulle det ju antagligen bli mer så som han beskriver i boken än de här skräckberättelserna som vi är vana vid. Det är det som blir så extra eerie i hans berättelser, att det finns den här realistiska, alltså diskbänksrealismen mitt i allt det obehagliga. Och, det är så, och att man nästan blir lite så här, det är så vackert, men det är också jätteäckligt, men vad är det som pågår? Så att det är svårt att fånga det. Han läser in alla sina böcker själv och gör det mästerligt.
Just det.
Så det är en varm rekommendation att om man vill ta del av hans litteratur så går det utmärkt att lyssna på den.
Kul. Förlåt, jag måste få fråga här nu. Du kan också ha nämnt det. Tog boken upp makroperspektivet?
Ja, det var det som var storheten med boken. I just att du fick de här, det var liksom nyhetsflashar från liksom spansk media till liksom hur de pratar om dig, talkshows i USA. Alltså det pågår det här, och vad gör polisen och hur lagför man detta? Alltså det är väldigt mycket fokus på den biten blandat då med det här lilla personliga. Men vad händer om jag inte ville att min man skulle komma tillbaka? Jag kanske var lättad över att han var död. Tills mitt barn är tillbaka. Jag måste göra allt i mitt liv. För att alltså det spelar ingen roll i vilket skick han kommer. Att liksom, ja.
Sen också Ludvig, vad kul att du nämnde äkta människor-vibbarna. Jag tänkte också att det här kändes lite som en mörkare, alltså det finns ju flera människors perspektiv man följer äkta människor. Jag tänker framförallt på, jag minns inte vad han heter, Hans tror jag. Han som har en robot som heter Odi som blir discontinued. Den typen av historia fast en mörkare kände jag här.
Ja, och lite den här, han, alltså barnfamiljen där morfar går bort och de sätter hans medvetande i en android. Och det är verkligen
Jo, det är ju, fast det är ju inte. Och hur dealar man med det? Att så här, nu ska ju du vara tacksam för nu fick du tillbaka den här personen som du vill ha tillbaka. Du sa ju till varje pris.
Det är lite deal with the devil där.
Ja, men man ska vara försiktig med vad man önskar sig och så vidare. Nej, men det är, det här är verkligen en av mina absoluta favoriter, så att jag rekommenderar alla att läsa den. Den är verkligen toppen.
Den är också lite intressant. Det är ju författare och manusförfattare bredvid John Ajvide Lindqvist är en norsk tjej som heter Tia Kvistendal, som tidigare i princip bara regisserat kortfilm och musikvideor. Så att det här är väl liksom hennes storfilmsdebut egentligen.
Men det märks att hon har den bakgrunden.
Jaha.
Och sen är den också, den är producerad av 3 nordiska produktionsbolag och så ett grekiskt.
Ja.
Grekiskt, jaha.
Och så bland alla norrbaggar är Bahar Pars som skådis och random utspridda greker.
Det är framförallt en som jag tror har fått repliker i den här, en av de här storylines som jag hade önskat att de sket i. Och jag märkte det direkt, för jag sa bara, du låter knasig och har bara en replik i hela filmen. Men det var väl för att de behövde skohorna in en grek med replik, antar jag, för finanserna.
Ja,
grekiska produktionsbolaget kom in och sa, ja men okej, kan vi få en grek med replik?
En grek får säga någonting. En.
Här måste jag, alltså jag vill nästan gräva mer i varför tyckte Grekland det var så viktigt att köpa in sig i en norsk produktion.
Jag
har inte bättre saker att spendera pengar på i Grekland?
Jag försökte googla. Det gick inget bra.
Alltså det här grekiska produktionsbolaget som är inblandade håller på med väldigt obskyra liksom indie-titlar. Ingenting någon av oss någonsin skulle känna igen. Så att någon fick väl upp ögonen för det här.
Ja.
Mm. Eller så var det bara pengar. Det fanns pengar.
Mm. Mm. Men som sagt, se den för att den är snygg, den är vacker. Det är så här, man kan se till exempel att varje familj har sitt färgtema. Det är väldigt så mycket detaljer har gått in till deras hem och deras miljöer och så. Så att det här kortfilmsmusik videospåret, det känns av.
Tack så mycket, Smeralda. Superbra tips. Jag blev taggad på att lyssna på det här. Och framförallt att se filmen ändå.
Läs boken och se den sen.
Ja, okej.
Okay. Se den lite som en epilog, en liten, ett litet suffix, ett litet add-on.
Toppen. Hantering av de odöda.
Hanteringen av odöda.
Hanteringen av odöda, tack. Då så, nu ska vi hoppa vidare från en sak som borde varit död till en annan. Hörrni ni, Panos, utan att googla.
Mm.
För du har säkert googlat sketan eller redan.
Okej. Okay.
Vad vet ni om Humongous Entertainment? Ludvig lyssnar inte ens, så det är kanon.
En noll nada, ingenting.
Okej, okay, ja, men då säger jag så här då. LucasArts.
Känner till.
Känner till, det är bra. En Star Wars och grejer. LucasArts har ju även gjort andra grejer. Det är ju bland annat de som på 90-talet låg bakom massa framgångsrika peka-klicka-spel. För de som gjorde Monkey Island. Precis, Monkey Island-serien, Full Throttle, Day of the Tentacle och Maniac Mansion. Bakom dessa spel, framförallt då Monkey Island och Maniac Mansion, så låg en man som heter Ron Gilbert, eller han lever fortfarande.
Mm.
Efter en punkt i tiden, året 1992, då tyckte han att nej, men jag ska starta min egen studio. Då startade han Humongous Entertainment, som gjorde picka-klicka-spel till små barn. De här spelade jag några stycken av lite demos till, för jag fick någon så här PC för alla CD-ROM med lite allt möjligt skit. Så att jag kom bara i kontakt med det. Men jag har fått se det mycket under åren som, by the way, LucasArts gjorde en massa bra grejer. Parentes är då i periferin, just det, de här, Humongous, de gjorde också grejer. Vad var spännande. Ja, men jag har lite lätt minne av dem. För 3 veckor sedan så var jag inne på Humble Bundle.
Åh, herregud.
På Humble Bundle.
Fick du allt?
Det stämmer. Av Humongous Entertainments 53 spel de någonsin har producerat och släppt så köpte jag i en bundle 37 av dem. Och har under de här 3 veckorna haft som främsta nöje efter jobbet och på helgen att spela igenom alla dessa 37 spel.
Vad betalar du för 37?
127 kronor.
Det är lite mycket.
För 37 spel?
För Humongous Entertainment-spel.
Arg.
Mycket.
Mycket. Väldigt neggo.
Mm-hmm.
Okej. Okay. Jag har ju gjort något dumt. Jag tycker att det var värt 127 spänn, ska jag säga. Men grejen är, det är alltså, de gör mest spel i olika serier. Det ser det som att de har gjort spel i Monkey Island-serien och de har gjort spel i Boop Boop-serien. Liksom. Men serierna är Putt-Putt, som är en liten bil.
Oh, herregud.
Det är Freddy Fish, som är en liten fisk.
Åh, oh, Freddy Fish!
Ja, du ser!
Mm. Ja!
Freddy Fish och hennes kompis Luther. Vi har Pajama Sam.
Oh,
Pajama God. Sam. Nu börjar du känna igen det här.
Mm.
Och sen har vi Spy Fox. Vi har Fatty Bear. Och de serierna jag inte rörde alls för att de inte ingick, det var ju Blue's Clues. Blue's Clues är ju någon sån här tv-serie för barn där de ska lösa världens enklaste mysterier, typ en liten hund som heter Blue. Det här fanns i alla fall inte. Det var Big Thinkers, som är någon sorts, jag ska gå in på det lite lätt, men Big Thinkers är ett så här, lär dig genom att spela spel. Mm. Det var 2 spel. Och sen är det Junior Field Trips med, om dina barn inte kan åka till något coolt ställe, här har du någon sorts visuell encyklopedia. Med 3 spel som jag spelade allihopa. Och sen har vi Backyard Sports, som jag tror bara är sportspel. De gick inte. Och sen ett spel som heter Moonbase Commander, som jag heller inte spelade, det gick inte. Men då, i de här serierna så har vi då att jag körde dem serie för serie.
Ja, Moonbase Commander är ju då alltså... We got StarCraft at home. Men StarCraft är redan gratis.
Oh boy. Jag måste ändå... Okej, okay, spelade du... Du har alltså spelat 37 spel på
jag spelat rekord. Igenom alla 37 spelen.
För även om de här var en timme långa, ja, så är det då 37 timmar som du har lagt på
det
här.
Det stämmer, det är mer. De är i snitt en timme långa. I snitt. Men vissa är lite kortare, vissa lite längre. Jag tror längsta var 2 timmar prick.
Mm.
Och vet du vad, Ludde? Det är en jävla skillnad i kvalitet. Vissa är genuint bra.
Freddy Fisk, visst är den bra?
Freddy Fisk är helt okej. Okay. Den håller sig någonstans i mitten. Det är inget fel på Freddy Fisk. Det största problemet med Freddy Fisk är att jag är 27.
Freddy Fisk är bra för alla åldrar.
De här spelen lämpar sig till barn mellan 5 och 8. I liksom botten av de här spelen så är de 7 stycken patt-patt-spelen med den här lilla jävla bilen. De är till för de här barnen i åldrarna 5. Mm-hmm. Det blir aldrig mer än så. Helvete vad ostimulerande de här var. Alltså det är så barnsligt enkelt och så mycket tidslöseri. Grejen är också att de här spelen är ju väldigt korta som sagt, men det finns en uppsjö av saker att interagera med. Alltså du kan klicka på allt och så händer det något kul skit. Ofta så är det så här, ja, men det sticker fram en liten gubbe och säger blablabla, eller någonting ramlar eller det växer fram en blomma. Nöjet med de här ska inte vara att ta sig igenom dem, utan det ska vara att bara upptäcka.
Mm.
Och på tidigt 90-tal, då var det kanske värt det. Nu har jag inte gått in med inställningen att klicka på saker för att klicka på dem, utan jag, om det inte är någonting som för mig framåt så bara speedar jag igenom det. Patt-patt var inte kul. Alltså det var lidelse att ta sig igenom. Efter det kommer Pajama Sam. Pajama Sam är en serie där det går ut på att barn ska lära sig saker om sitt hem eller komma över sina rädslor. Första spelet, Pajama Sam, No Need to Hide When It's Dark Outside, var ett jättemysigt spel om att konfrontera sitt rädsla för mörker. Superbra. Mm. Sen går vi vidare till Pajama Sam 2, Thunder and Lightning Aren't So Frightening, som kanske inte har lika mycket att hantera sin rädsla för blixt och dunder, utan det är mer tema.
Alltså, de måste ju ha fått det där namnet från liksom X2 Electric Boogaloo.
Ja, verkligen. Ja, trean, vet du, där har du You Are What You Eat From Your Head to Your Feet. Nu är det bara ett tema, det handlar om mat. Det är tema mat. Helt okej. Och den sista,
Vad hette hon, den brittiska kvinnan som shamade tjocka människor på TV?
Den brittiska?
Ja, men det är för...
Trini och Susanna?
Nej, men det finns ju en brittisk version som kom före Du är vad du äter.
Jaha. Anna Skipper är ju den svenska, men jag vet inte vad den brittiska
heter. Men Super... Nej, Super Size Me var ju en annan grej.
Nej, det är en helt... Fortsätt i alla fall.
Jag säger Trini och Susanna här också. Sista då, Life is rough when you lose your stuff, handlar bara om att sluta strö skit omkring dig och tvätta dig. De här är successivt sämre och sämre och sämre. Det började väldigt starkt.
Mm-hmm.
Och det var väldigt mysigt. Saga tittade över axeln på mig och bara, titta vad mysigt. Jag brukar ibland kalla henne för Pajama Sam för att hon ofta går runt pyjamas här hemma. Så det var kul att hon
fick wow, så jävla outad.
Ja, men du vet.
Vem går inte runt i pyjamas när man är hemma?
Jag tycker pyjamas är liksom generöst att gå runt i så mycket kläder hemma.
Det... Ja, men jag förstår det. På somrarna, då blir det mindre och mindre och mindre. Men då tänker jag peka på det och säga, haha, du är också en Pajama Sam.
Ja, 100%.
En gång gick jag på en Tinder-dejt med en tjej som berättade att hennes pappa hade på sig så mycket kostym på jobbet att hans chilla hemmakläder var jeans. Det är motsatsen. Jag tycker Pajama Sam är rimligare.
Hemma hos mamma så var det min chilla hemma klädsel.
Fel. Haram. Ja.
Pajama Sam i alla här, de blev tyvärr sämre och sämre och sämre, men det var i alla fall mysigt att det fanns det här temat med, men man ska lära sig grejer. Det var väldigt mycket i bakgrunden, eller bara komma över en rädsla för någonting väldigt fint.
Det känns spontant som att de hade mest kul med copyn för titlarna, ja, och sen blev innehållet en efter konstruktion.
Verkligen, verkligen. Freddy Fish, det känner du igen.
Banger.
Grejen är, vad som är väldigt kul är att Freddy Fish 1 finns på svenska.
Oh ja.
Freddy Fisk.
Om nej, Freddy Fisk.
Ja, okay. Mm.
Freddy Fisk 1 finns på svenska och när jag köpte den här så lyckades jag inte få det att vara på något annat än svenska, så att jag spelade igenom Freddy Fish 1 på svenska för att det var default.
Yeah.
Jag tror att jag hade behövt ändra systemspråket och det pallade jag inte göra. Det här är 5 stycken spel plus lite bonusspel som är mer du är verkligen någon form av lite junior deckare. Du är en fisk som ska lösa mysterier. Alla heter The Case of någonting, någonting.
Mm. Så,
de här är helt okej. Okay. Problemet är att eftersom att man är under vatten så är det ofta assvårt att veta vad olika, alltså man rör sig mellan olika screens, väldigt fasta screens. Du klickar här, kommer du till nästa skärm och där händer någonting och det är fasta bakgrunder och sånt där. I Freddy Fisk är det jättesvårt att veta vart du kan gå någonstans. För det är inte tydligt, här är en dörr. Eller här är, du kan simma vänster. Det, alltså, tar man sig tiden så kommer man upptäcka det. Men jag tror att även små barn som inte har den detaljkännedomen i sin syn kan ha rätt svårt att navigera med.
Men de här var från 90-talet, eller hur?
Ja, sista spelet kom ut 2003.
Ah.
Och det sista var Pajama Sam, Life is Rough When You Lose Your Stuff.
Men man hade ju sån oerhört mycket lägre tröskel för sånt här.
Oh ja.
Då, med de första spelen man spelade. De var så här, nudja mig i rätt riktning. Det förväntar jag mig inte. Jag får väl kämpa på och lära mig att det är liksom tre kvarts upp till vänster jag ska trycka på för att komma just från den här scenen.
Ja, visst. Alltså det här får vi tänka på. Det var en tid där spel var artificiellt svåra för att de skulle vara längre.
Mm.
Men de här spelen var inte det. De här är enkla i alla fall.
Mm.
Alltså det, Monkey Island 1 är ju Rubber Chicken with a Pull in the Middle. Det är knas. Och spel innan dess, King's Quest, det var ju bara hemskt.
Jag kommer inte flika in på ett tag, för jag har nu tagit fram bilder från Freddy Fisk på min mobil, så jag ska vara fast i ett nostalgiträsk i några minuter.
Ja, mysigt. Men det var en jättebra poäng där. Så att för tiden så är det fortfarande okej.
Okay. Vi kan lägga till lite mer kontext.
Ja.
De här människorna, Humongous Entertainment, det är en subsidiary av Atari.
Är det en subsidiary av Atari eller köptes de av Atari?
Nej, men de köptes av Atari typ 2 år in i sin verksamhet.
Ja, så är det.
Alltså, jag förknippar inte spel på Atari med smidigt. Bara liksom. Mm?
Jag återvänder från min reverie. Jag blev ägd av Google Images för jag fick upp en jävla bild på någon snubbe med glasögon som heter Freddy Fisk från United Kingdoms LinkedIn och jag är arg.
Han sökte på Freddy Fisk. Han fick upp The Fish Doorbell på visdoorbell.nl.
Fisk!
Det var väl det där stället som hade, där man kunde ringa på klockan.
Ja. Ja. Kan, har de en dörrklocka i Freddy Fisk?
Nej, det tror jag inte de har. Jag tror ingen har en dörrklocka.
Fan, honom kan man ju klicka på, Ludde.
Det finns mycket dörrar. Alltså så som, här är en butik och du kan gå in i den. Men jag tror att det är aldrig dörrar som du kan ringa på. Nåväl, efter det här då så Spy Fox. Spy Fox är en räv som är en väldigt suav James Bond-typ. Där löser man, man jobbar på en spionorganisation. Han har sin kompis Monkey Penny och en doktor som heter Professor Quack.
Det här är ju föregången till Sly Raccoon.
Alltså lite så, den känslan är det. Alla är antropomorfiska djur av olika slag. Och det är väldigt mycket humor som går ett barn över huvudet. Och ibland är det bara ordvitsar som är kul för alla. Du löser ofta problem med väldigt skumma gadgets. Så som, ja men här har du en bulle som när du kastar den, eller när någon biter i den så exploderar den i kolasås. Väldigt stickig kolasås. Och det, ja. Nej, men de här var, det är för lite äldre barn. Och det märks, för de här kom ut 97 till 2001. Fatty Bear är egentligen bara ett spel. Det är ett spel från 93 för väldigt små barn. Väldigt, väldigt, väldigt små barn på nivå med Patt-Patt. Big Thinkers är, ska jag säga, förvånansvärt bra kombinera lärande med skoj. För det finns väldigt få sådana spel som är uppenbart till för typ skolor att köpa in. Där barnen ska lära sig någonting med spel och det är såhär, ja, det är ett spel, då är det kul. Det är ju väldigt sällan man lyckas dölja lärandet med kul. Här måste jag ändå säga att de lyckades helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Junior Field Trips är knappt spel. Det är det är en visuell encyklopedi med minispel i sig. Du kan klicka på saker för att lära dig om det. Det finns då Let's Explore the Farm, the Airport och the Jungle. Esmeralda, vart hade du velat explora?
The Jungle.
The Jungle, ja. Det finns väldigt mycket fina djur att utforska och lära sig om. Jag lärde mig mycket om djungelns djur. Det finns tre djunglar. Det finns Afrika, det finns Amazonas och det finns Indien, tror jag.
Jag skulle vilja explora flygfältet från Madame Webb där de magiskt dyker upp. Efter 2 sekunder.
Mm, Peru.
Ja. Hörrni, det var det. Jag var väldigt mör i huvudet efter att ha spelat 37 spel för väldigt små barn. Hade jag kul? Stundom. Allt på 37 är inte dåligt. Allt på 37 är verkligen inte bra. Men det här är en sån här grej, likt Shenmue, att jag kommer titta tillbaka på det här och bara, fan vad kul att jag gjorde den där grejen. Rekommenderar jag någon annan att göra samma sak, gammal som ung? Nej! Nej, det gör jag inte. Sätt inte era barn framför Pyjama Sam, don't be afraid when it's dark outside. You don't need to hide when it's dark outside. Sätt dem för guds skull inte framför Fortnite för det, men det finns ändå något modernare som kan ge en bättre time för era moderna barn. Alltså.
Eller från samma tidsera, flygande startspelen.
Mm, de är ju sämre än Big Thinkers.
Absolut
måste säga.
Inte. Flygande start, tredje klass. Otrolig.
Jag förstår vad du... Jag kommer aldrig dit, va?
Man hämtar robotar i olika stora historiska skeenden. Man lär sig jättemycket. Och man får rädda sina kompisar.
En dag kanske jag hittade på Humble Bundle.
Unna dig i så fall, gubben.
Jag fick en annan random nostalgitrip. Och nu måste jag kolla, för det fanns ju... När man gick på lågstadiet, då fanns det ju alltid typ en dator i klassrummet som hade typ så här 2 spel på sig.
Ja.
Matteraketen.
Matteraketen.
Oh ja, Matteraketen var alltid en av dem. Och det andra spelet för mig var någon typ så här kombi-CD med Disney-spel.
Mm-hmm.
Så det var Mulan, att man stod på och skulle skjuta hunner när de kommer över ett berg.
Så är det hummer.
Hummer.
Exakt.
Hummer, den stora skurken. Okay, ja.
Precis. Och så var det Lilla sjöjungfrun och det var något Hercules-spel.
Oh!
Hercules-action-spel.
Ja, oh, det är så bra.
Mm.
Mm.
Ja, det var, jag hade bara flika in med det här. Jag har varit på nostalgitrip i 5 minuter, det var jättemysigt.
Ja, härligt.
Jag kände igen, alltså det är inpräntat vissa bilder från Freddy Fisk, insåg jag. Och jag kollade på dem, ja. Jag sitter hemma i min pappas liksom arbetsrum just nu och spelar det här. Det var mysigt.
För mig var, förutom Matteraketen, så var det Petson och Findus i Snickarbilen.
Åh! Oh!
Wow.
Hej på dig, min bror!
Ja, du har ju aldrig varit i ett rum med mig och min bror samtidigt, men det är så vi hälsar på varandra.
Mm. Nej, men i vår familj också.
Ja, då så. Vad mysigt.
Är det den där man får sätta ihop lådbilarna?
Ja.
Ja, då är jag nöjd.
Jag hade istället, mormor och morfar hade ett Petson och Findus-spel. Det var något så här...
I mucklornas värld.
Kan...
Var det i trädgården?
Eller var det trädgården, tror jag.
Ja, för det var inte lika bra.
Jag tycker trädgården är bäst.
När man fick göra liksom så här, ja, men i potatislandet.
Ja, det är trädgården.
Med så här, whip, whip, och skip. Nej! Och alla de där roliga ljuden.
Jag uppskattar ju framförallt uppfinningarna. Hjälp gumman att väcka den sovande gubben.
Mm.
Jag håller med, det var den bästa delen av de spel. Nå, det var det från min rapport från hur Humongous Entertainment står sig 2024. De avvecklades 2005, så att det finns inte kvar. Men Ron Gilbert, han gör ju fortfarande grejer. Visst är det inte han som är med och gör Double Fine-grejer? Visst är det han andra? Nu minns jag inte. Attans, jag gör en snabb googling på det här.
Jag hoppas personligen inte att han gör någonting längre.
Nej, det är Tim Schafer. Det är Tim Schafer, det är en andra. De två Monkey Island-gubbarna. Nåväl. Jag tycker vi hoppar raskt vidare till dagens sista ämne.
Då gör vi det.
Ja, Panos.
Vi har kollat på film.
Vilka är vi?
Jag och Esmeralda.
Vilket i sig är ändå en ganska unik företeelse.
Vi kollar mer på serier. Vi kollar faktiskt mer på serier.
Mm.
Det här är då en film jag har fått reda på genom TikTok.
Oj.
För det har dykt upp klipp i mitt flöde. För det är en Apple TV-film. Och jag har inget naturligt sätt att få reklam för Apple TV-filmer i övrigt.
Mm.
Jag tittar inte på någonting någonstans där Apple TV:s reklamer dyker upp.
Tittar du ens överhuvudtaget på ställen där reklamer dyker upp?
Nej.
Nej.
Jag ser till att inte göra det.
Samma sak.
Mm. Mm. Jag åker runt på stan på bussen och kollar bort.
Du menar att kolla ner i mobilen?
Ja.
Mm.
Där det inte finns reklam.
Vänta. Jag tänker på det här med film på TikTok. Alltså är det som att man lägger upp typ en scen och så bara, åh, kolla, ja, här, kolla, ja, highlighten.
Ja, det här är alltså någon som tycker att den är kul och har lagt upp en scen.
Okay. För man får inte, får man reklam, alltså sponsrade inlägg på TikTok?
Jättemycket. Det kan man få. Konstant.
Och det, kan det vara det, en trailer?
Alltså, ja, det kan det vara. Men det är inte så vanligt. Det är inte framförallt där filmer marknadsför sig. Nej. Utan det är snarare just som... naturligt content på kanalen.
Ja, någon tyckte det var kul. La upp delar av filmen.
Anledningen till att jag frågar är att det just nu är ganska mycket prat om att man lägger upp hela filmer på Twitter.
Ja.
Oh.
Och det har ju folk gjort i omgångar på olika plattformar.
Ja. Men då så, fortsätt prata om The Greatest Beer Run Ever.
Vill du? Ska jag?
Jag vill jättegärna att du börjar.
Okej, jag börjar. Året är 1968. USA är i krig i Vietnam. En ung kille, eller ung, en 30-årig kille typ, i ett kvarter i New York, som har varit i armén, men innan Vietnamtiden, och nu jobbar på skepp som mekaniker. I perioder. Hänger med sina polare. Och pratar om alla killar från kvarteret som har hamnat i kriget. Och mitt i det här så säger deras bartender. För de hänger på en av de lokala pubbarna. Säger deras bartender att så här, amen, det vi borde göra är att vi borde skicka lite öl till dem. För att tacka dem för deras tjänstgöring för landet. Mm. Och då säger den här snubben som i allmänhet inte gör någonting vettigt med sitt liv överhuvudtaget. Han säger, men jag kan göra det. Jag åker med öl till dem.
Mm.
Mm. The Greatest Beer Run Ever. Det här är alltså en film baserad på John Chickey. Varför Chickey?
Varför Chickey? Inte Chickey?
Jag menar alltså amerikanska så smeknamn från 50-60-tal är så dumma. Han heter John och kallas för Chickey. Chickey Donahue har alltså skrivit självbiografiskt om hur han åkte till Vietnam för att leverera öl till sina kompisar på fronten. Och det här har blivit en film. Och alla klipp jag såg om den här, vartenda klipp jag såg, vartenda utdrag, var liksom framat för att få det att verka som en komedi. Jag tänkte, självklart är det här en komedi. Det kommer ju vara jättemycket hijinks för honom att ta sig till fronten och allt som händer. Och du vet, han är ju liksom helt civil och sådär. Det kan ju bara bli konstigt liksom. Var det en komedi, Esmeralda?
Stundom ett trevande försök till komedi, men framförallt en spel på fingrarna på amerikanska folket. Mm. Alla krig vi går in i är inte bra krig.
Jag tycker egentligen att det här klockrent svaret är nej, det är inte en komedi. Den försöker porträttera sig som en komedi, men det är inte en komedi.
Nej, men det är det jag menar med, det är ett stapplande försök på sina stunder för att sälja in sig som det.
Tror du de tycker att det är en komedi?
De som har gjort den? Jag tror att de framför allt vill skicka ut ett viktigt budskap, alltså ta ett politiskt ställningstagande i tiden och världen vi lever i idag. Men att de inser att de kommer få bäst effekt om de får med sig folk på premissen komedi.
Mm. Här låter som poor things för mig.
Jag tänkte
absolut
säga...
Absolut inte.
Det här kanske är åt helt andra hållet, men jag får lite det här med att ta ett väldigt seriöst ämne med ett väldigt tydligt budskap, men lite halvmarknadsföra sig som en komedi, The Big Short.
Ja, men The Big Short är faktiskt en komedi.
Alltså, den är ju, det är en mörk komedi.
Ja.
För den har ju liksom, för att vara en komedi har den förhållandevis väldigt lite faktisk komedi i sig.
I guess. I guess. Jag tyckte The Big Short var mer av en komedi än vad det här var.
Okej.
Okay. Den här ser ut som en komedi på håll. Den är inte en komedi.
Nej.
Mm. Han kommer till Vietnam. Alla militärerna tror att han är civil. Eller först ser de att han är civil. Sen tror de att han är en CIA-agent. För det är de enda som är galna nog att promenera runt på krigsfronten i civila kläder. Och sen blir han liksom i princip VIP rundslussad. För att leverera öl till sina kompisar. Och allt eftersom så ser man hur den här killens inställning till kriget. För han börjar ju med att vara väldigt positiv till kriget. Amerika är där borta och försvarar från kommunismen.
Vi kan ju lägga till att filmen börjar ju i New York med att det blir väldigt tydligt att det finns två sidor. Det finns de som är för kriget och tycker att vi är där och levererar demokrati och frihet och räddar USA från kommunismen. Mm. Och så finns det de som säger, det här är ett proxykrig, det handlar inte om någonting, vad har ens Vietnam gjort?
Mm. Visst var det counterkulturen där typ slut på 60.
Ja, men det är hippies.
Ja, ja. Exakt, ja.
Det är typ det hippierörelsen handlade om.
Mm. Jo, jag blandar alltid ihop Koreakriget och Vietnam. Mm. Jag ville bara dubbelkolla med mig själv.
Ja, nej men, jo, men precis. Kända Woodstock är ju liksom en fredsfestival.
Mm.
I princip som en motreaktion till Vietnam. Nej men hur som helst. Så ser man liksom hur hans inställning till kriget utvecklas ut efter det han ser på fronten.
Mm.
Mer än så behöver det egentligen inte sägas. Det finns ett litet antal kända skådisar i den här. Chicky spelas av Zac Efron. För evigt ung och vacker. Sen har vi en mycket, mycket, vad heter det, cynisk krigsjournalist som spelas av Russell Crowe i sitt lönnfetaste, goaste jag.
Han ser ut exakt som Leif G.W. Persson. Han ser ut som live-action-versionen av hans liv. Kastad för detta. Mm. Det är ändå troligt, till och med fiskarvästen på.
Nej men, wow.
En av killarna från Prison Break, skådisen Paul Adelstein, spelar någon liten roll. Och sen, eller han spelar ju, vad heter det? Han spelar ju för fan Chickies pappa, va?
Är det han lite större skalliga killen i Prison Break?
Paul Adelstein spelar Agent Paul Kellerman. Ja, hur som helst.
Han är ett sånt där ansikte. När jag såg honom, jag sa bara, det är ju han. Var han nu har varit med, en sån skådis.
Man har sett honom några gånger.
Ja.
Och sist men inte minst, andra världskriget veteranen som är bartendern, som liksom hetsar igång hela grejen från början, spelas av ingen mindre än Bill Murray.
Ah, okay.
Och utöver dessa fyra namn finns det inte en enda människa som medverkar i den här filmen som har ett foto på sin Wikipedia-sida.
Men boy, vad de har lyckats hitta och skramla ihop alla happy acting kids som ser ut som stereotypen av en amerikan, en amerikansk kille på 50-talet. Det är verkligen imponerande mörka över dem.
Ja, alltså det är G.I. Joes hela vägen.
Kul.
Jag tycker filmen är helt okej snygg. Förutom när de ska animera flygande farkoster på håll.
Som också varenda gång är helt onödig. Det är så här, säg en scen. De sitter i cockpit på en helikopter. Och liksom, de har en värsta liksom, shotten på en view. Där man ser, wow, det liksom vietnamesiska landskapet. De är inne i cockpiten. Det viner i blåsen. Man är helt med på var de liksom, är på väg. Mm. Och sen ska de ändå envis med att lägga in en liksom 2,5 sekund shot på den här vackra vin igen med en jättefult animerad liten helikopter som är på väg mot liksom horisonten. Men så man bara, vi förstod. Det här tillförde inte. Det visar bara att ni inte hade budget för bra CGI.
Det där får man ju tänka nästan lite på. En av de få grejerna som sänker Band of Brothers är att de har ibland, alltså speciellt invasionen, så har de alltså utom alla scener där man får se planen utifrån som inte behövs alls för scenens skull, typ så här förstör illusionen lite.
Ja, 100%.
Nej, men så där är den inte särskilt snygg alls. Dialogen är rätt jävla platten också. Däremot är varenda anonyma skådis som är med, alltså varenda en av dem levererar bättre än vad man kan förvänta sig baserat på hur dåligt den är skriven.
Det var verkligen, det var min känsla genom hela filmen. Jag bara, det här är inte bra. Det här är liksom inte bra skrivet. Det är liksom inte bra sammansatt. Det är lite ryckigt. Det är liksom inte, det är inte så snyggt berättat. Jag fattar vad som ska hända. Alltså det är väldigt så Men ändå så satt man och var väldigt imponerad över just skådisinsatserna. Att jag bara, med den här dyngan som ni har fått, att ni ändå lyckas sälja in det så starkt som ni gör.
Mm.
Och det var ju inte Russell Crowe som bar det så, utan det var ju framförallt de här lite anonyma theater kidsen som de har skramlat ihop. Och det var kul.
Ja, det är verkligen peak performances är gjorda av folk man aldrig någonsin kommer se igen.
Det, och så tyckte jag att det var pikt att se en amerikansk film berätta en amerikansk krigshistoria från det här perspektivet.
Ja, det är ändå fortfarande ganska ovanligt.
Är det en independent produktion eller är det liksom...
Nej, men det är Apple TV.
Mm.
Apple TV, ja, okej. Okay.
Det är liksom ändå någorlunda stort. Det har gått åt helvete för den här filmen.
Mm.
Den har en Rotten Tomatoes score på 43.
Let's be real. Alltså Rotten Tomatoes scores är inte värda någonting.
Och en Metacritic score på 39.
Kan jag få höra en IMDb på den här?
Vill du ens veta?
Ja, jag vill veta om den är lägre än Ett sista race.
Vad ligger den på?
5,9.
Och då, den arbetade sig upp till 5,9 från en typ 3,5 eller vad det nu började
på. Ja, nu måste vi dubbelkolla.
The Greatest Beer Run Ever ligger ändå på en solid 6,8.
Okej. Okay. Oh. Ja, det är alltså, inte helt illa.
Grejen är 6,8, det är så allting över 6,5 kan man ju se om det, är på, om det har det betyg på IMDb.
I teorin.
Bättre än de flesta Disney-filmer.
Nej, men jag skulle så här... Alltså, vi kollade ju också på Tetris-filmen, om man nu ska prata om Apple TV-filmer.
Mm.
Tetris-filmen var ju mer av en meme. Mm. Alltså, faktiskt.
Och bättre, tyckte jag.
Ja, den var bättre.
Bättre berättad, bättre skriven, bättre producerad.
Mm.
Det här är fortfarande... Det är inte en film jag kommer rekommendera till någon. Men är det så att man har vägarna förbi den, är den kanske inte helt ovärd att kolla på. Den var också netta och jämna typ 2 timmar.
Men vi är ju heller inte målgruppen för den här. Den här behövs i amerikanska marknaden.
Mm.
Den är liksom gjord... Vi vet budskapet den här filmen. Mm. Jag tror inte nödvändigtvis att gemene amerikan vet det.
Mm.
Nej. Som... Jag förstår helt vad du menar här. Och jag kan också köpa att det kan ta ifrån mycket av upplevelsen. Vi har inte ett amerikanskt perspektiv. När var här och pratade om diverse politiska grejer, han nämnde podcasten All In, då pratade han om att men det är dumt när europeer försöker sätta sig in i amerikansk politik och säga men varför framstår inte det här som ett dumpucko eller varför framstår det här som... Väldigt bra. Ja, men det är för att de har ett perspektiv där det bara finns 2 sidor. Eller bara det finns ett rätt och fel. Eller där de har ett helt annat historiskt perspektiv på vad som är moraliskt rätt att göra i landet och utanför landet. Och där kommer vi tillbaka till det du säger. Vi behöver inte den här filmen därför att vi inte kan förstå oss på budskapet eller det historiska i det. Vi kan inte förstå hur de kände sig. Och vi har ingen runt omkring oss som förstår hur de känner sig eller kände sig.
Och framförallt kan vi inte sätta oss in i att få den typen av alltså, historieberättande presenterat för sig. Mm. Den historieskrivningen som de har vuxit upp i har inte vi. Vi har ju en mycket mer kritiskt och liksom...
Ja, men vi är ju en tredje part. Vi sitter ju faktiskt och bara kollar på det.
Exakt.
Mm. Och säger, ja, det här var det som hände medan det är vinklat. Om man är i den ena parten som deltog.
Mm.
Ja, så, hur som helst så har jag förstått det. Jag har förstått det som att boken är mycket mer uppskattad av sin publik än vad filmen är.
Mm.
Så att det finns nog fortfarande ett värde att utvinna ur den här historien.
Ja.
Återigen, osäkert om vi är den önskade mottagaren. Men titta på den har vi gjort.
Mm.
Jag tänker ge den en 6.
Exakt samma betyg från mig.
Mm. Jag var ändå mer underhållen större delen av tiden än inte.
Mm.
Mm.
Dras den ner mer av det i den som är dåligt, det vill säga typ manuset, eller dras den upp av skådespelet?
För mig dras den upp av skådespelet. Hade det inte funnits sån ändå stark leverans och det här spelet i det som inte sägs, det som inte är manusbundet utan det som de skapar sinsemellan, då hade det kanske varit en 4 för mig.
Mm.
Alltså så här, inget mer än det, för det hade inte gett mig någonting alls.
Nej, jag är benägen att hålla med. Jag tycker upplevelsen av skådespeleriet får en att glömma bort manuset ibland. Mm.
Coolt. The greatest beer run ever finns på Apple TV.
Ja.
Perfekt. Och det var dagens sista ämne, hörrni. Så nu traskar vi raskt in i tre snabba.
Mm.
Första tre snabba är ett spel som jag har hunnit spela. Som tur är har jag inte hunnit spela genom hela, för hela är faktiskt inte släppt den, utan det släpps den 20 maj. Det är Songs of Conquest. Ett spel som ska vara den moderna varianten av Heroes of Might and Magic 3. Som har varit i Early Access i typ 2 år nu. De släpper en kampanj i taget. Det är inte Heroes of Might and Magic 3. Det är sin egen grej, på gott och på ont. Därför får den en snabb av mig. Finns på Steam.
Mm.
Sen är det ett album som du har tagit upp här, Ludvig. Mister med Leslie Odom Jr.
Ja, Leslie Odom Jr. Känd som Mr. Aaron Burr, sir. Från Hamilton och musikalen bland annat. Även andra uppföljaren till Knives Out, Glass Onion. Han gör musik. Fick jag reda på så lite hastigt för några veckor sedan. Släppte ett självtitlat jazzalbum som fick en del eloger. Mister är, jag tror det är albumet han släppte efter det. Lite pop, lite R&B, blandat, mysigt album att lyssna på. Under Pressure och nu måste jag slida fram en mobil här för den sista låten så jag inte hiss musik, tack.
Nej, Martin, vi är inte rättigheter till dem.
Go Crazy, där. Ber om ursäkt för fördröjningen. är mina två topplåtar från det albumet. Mysigt.
Mm. Och slutligen en är det en serie? Eller en film? Miraklet i Gullspång.
Det är en dokumentärfilm.
Det är en dokumentärfilm.
Mm.
Tack.
Det är det. Ja, det är... Den här kan vi inte säga så mycket om, för den behöver upplevas. Men det är att ta tanter och tanters liv och tanters bryderier på största möjliga allvar. Och då blir det spännande och drabbande på ett sätt man inte är beredd på.
All passion kan ju med lite magi bli spännande.
Och framförallt om du vågar stanna kvar
och
vara tyst och låta det pågå tillräckligt länge.
Alltså det här är ju verkligen, det är en historia om nästan ingenting. Men dokumentärmakaren Ina Holmqvist skapar magi. Det är så mycket spänning.
Vad hittar man den här?
SVT Play.
Spännande.
I alla fall ett tag till, va?
Ja, så alltså, faktiskt skynda fynda. För det är väldigt, och det pågår väldigt mycket diskussioner på internet, så tycker man att sånt är kul så är den värd att se bara därför.
Okej. Okay. Bra, hörni. Det var veckans avsnitt. Tack så jättemycket, Esmeralda, för att du kom hit.
Tack!
Kommer vi få se dig nästa vecka också?
Okej då, kan ni väl?
Ja, vad kul. Ludvig, jättekul att du var här.
Ja, det är alltid kul att vara här.
Och Panos, du får faktiskt sova utanför buren.
Jaha.
Ja.
Jag vet inte hur jag känner för det.
Ja, du vill leva i tryggheten?
Mm-hmm.
Okej. Okay. Nåväl, hörni. Det var jättekul att ni har lyssnat. Nästa vecka så kommer vi kanske sända live från Borås ishall där vi kommer få bevittna en ishockeymatch mellan Mighty Ducks of Anaheim och en flock rojdade ankor. Vi får se vem som vinner den. Skriv till oss på medisradio@gmail.com eller på Facebook och Instagram. Till nästa vecka, puss och kram och nyp i stjärt. Thank you.